Podplay.
Okej, innan vi börjar det här avsnittet så har vi en liten grej vi måste säga, eller hur?
A confession to make.
Vill du berätta vad som hände?
Ja, men alltså, det här är ju så pinsamt. Men vi satt oss för att spela in och jag inledde mitt fall. Och du kommer på att du har gjort det här fallet innan mig.
Ja.
Och det är ju... helt sjukt kan man ju tycka.
Det är typ 2 år sedan.
Och det är helt sjukt. Ja, det är länge sedan. Men, och som jag sa till dig igår, om det är någon tröst så kommer jag inte heller ihåg det fallet jag gjorde själv i det avsnittet. Så att, det här avsnittet, veckans avsnitt, blir ju lite speciellt. För det kommer bara vara Karin som berättar ett fall för mig.
Exakt.
Och jag lovar att jag ska make it up to you all framöver.
Gud, det kommer bli så bra.
Jag ska vara exceptionellt förberedd. Nej, men, det Anna, var jag här också, det är det som
ja,
är så.
Ja, gud. Och vet du vad? Det var också ett väldigt bra val av fall. För att det är ett jättespännande, jättehemskt fall. Men med
ju,
det sagt...
Man kan ju lyssna på det avsnittet om man ville veta vad det var. Men, det var avsnitt 144.
Är du säker på att det var 144?
Nej, jag tror det. Jag tror det
kan också vara 166.
Okay, det kanske det var.
Hur som helst, nu kör vi avsnittet. När vi börjar det här avsnittet är vi alltså lyckligt ovetande om vad som komma skall.
Ja. Hur är det läget?
Det är väl underbart, Anna. Det är väl underbart att få prata med dig.
Det är väl det, detsamma känner jag.
Nej, men det tycker jag känns bra.
Det är
Men det är livet.
Livets liv.
Livet på en pinne.
Pinne.
Pinne. Hur mår du?
Jo, samma som du.
Livet fucking great.
Pinne. Ja, men det är bra va? Jag tänkte att jag skulle börja prata om vädret igen, men jag ska inte göra det. Eller om hösten. Men idag var väl höstens första dag i morse, eller?
Va? Det var ju jättevarmt.
Det var så kallt när jag gick hemifrån. Vi kanske lite olika
oh my god, Rose. Säger du att jag är slapp?
Om när du går till jobbet vid lunch, då kanske liksom temperaturen har hunnit hämta i kapsen.
Nej, men jag gick hemifrån kanske typ 8. Då är du long gone.
Då har jag varit på jobbet i 2 timmar. Nej, men jag gick hemifrån typ också. Men jag var lite chockad att man typ hade velat ha en jacka.
Ja, du var på den imorgon. Alltså jag har ju inte gått, jag har ingenting att jämföra med eftersom jag inte har gått till jobbet på så himla många dagar. Eller veckor. Nej. Eller månader. Inte så många månader, men många veckor i alla fall. Så att jag har ju ingenting att liksom, ja, du fattar.
Jag fattar.
Så att jag känner mig bara blessed.
Blessed to be on your way to work, så att säga.
Yep. Thank God it's Monday, som jag brukar säga.
Åh gud.
Jag vet. Nej,
men jag ska inte vara så tråkig om det. Har du, hur liksom...
Vänta, vad är det tråkiga att du inte ska prata om hösten eller vädret?
Ja.
Men Anna, då har du och jag inget att prata om.
Vad deppigt.
Jag vet, har vi kommit till den liksom positionen i vår relation där vi är så här...
Ja. Det är stagnerat. Kallt idag, eller?
Du börjar spana efter en ny yngre poddförmåga.
Det ska jag aldrig, Karin. Om jag skulle ta något så skulle det vara en äldre, klokare än du.
Ursäkta?
Om det ens är möjligt. Alltså, om det ens är möjligt.
Med en äldre? Det finns ingen äldre.
Med en äldre,
jag är så gammal.
Alltså, jag tror inte att det finns någon som... Jag tror inte det finns någon som ens vet vad en podd är som är äldre än du.
Jag är verkligen sista liksom, strecket.
Nej, men vet du vad är sista strecket? För typ så här, mina föräldrar har nog aldrig lyssnat på en podd. De förstår typ inte riktigt vad det är. Sen är ju mina föräldrar liksom segmentet äldre.
Mm. Men din mamma är typ lika gammal som min mamma, tänker jag. Eller?
Ja, hon är nog lite äldre. Hon blir ju 70 här i februari.
Ja, just det. Ja, men mamma är 66, 67 i år då, tror jag. Men hon, första gången som jag vet att hon lyssnade på en podd var när hon lyssnade på... vad heter de? Alltså Anna Mannheimer och, vad heter hon?
Satt de upp pottan
här. Det här är det konstigaste som någonsin har hänt. Skäringer och Mannheimer.
Ja, gud ja.
Mm. Så att då var man bara så här, hur lyssnar man på en podd typ? Men det är ju ganska länge sedan. De tror jag nämligen öppnade upp podd. Liksom formatet för en ny målgrupp på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Ja,
sen, sen tror jag inte att hon har fortsatt lyssna på några poddar.
Nej.
Typ att hon skulle kunna säga så här, nej men jag testade men det var inte för mig.
Så, exakt liksom. Så.
Mm.
Mm, exakt så. Men jag köper för sig det. För att det är inte för alla. Och nej. Höra någon som pladdrar i ens öra hela tiden.
Tänker du på några speciella som pladdrar ovanligt mycket?
Nej.
Nej. Gör du? Bra. Absolut inte, absolut inte. Nej men vi vet ju om att vi har ju lite så undrar vem våran, hur gammal våran äldsta lyssnare är. Om du misstänker att du sitter där ute nu och är våran äldsta lyssnare.
Vänta, hur
jag var på väg att säga så här, skriv i Facebookgruppen. Men är det åldersrasism?
Känn dig stolt bara.
Men jag vill ändå veta. Vem är, fast folk är gamla är ju på Facebook. Skriv inte på Instagram, skriv på Facebook.
Vi kan göra en liten poll. Så kan man göra så här segment. Så behöver man inte pinpointa exakt hur gammal man är.
Nej, det är väl inget. För du menade att man inte får frågan en kvinna om sin ålder?
Nej, det var du som började prata om åldersrasism. Då tänkte jag att man kan känna sig mer bekväm med att vara i ett fack.
Jag fattar. Nej, men jag kände mer att min egen åldersrasism var att jag försökte fundera ut hur gamla är kommunicerade. Det var det som var min åldersrasism. Mm. När det är såhär, ja, uppenbarligen är de ju på Facebook. Det vet jag ju om att
ja,
de är.
Gud, ja.
De, ni,
ingen
våra
som är
äldste.
Födda efter, ingen som är födda efter 94
är som på är på Facebook. Nej, det är verkligen sant. Det är de unga.
De kan vi kontakta i vår TikTok-kanal.
Det var... Där tappade,
var
vi hela
gammal
där tappade vi hela det unga segmentet när du sa, de kan vi kontakta i vår TikTok-kanal.
Men jag har också varit skön. Hallå, I'm cool, I'm hip. Jag tänkte att jag ska göra en egen TikTok.
Okej, okay, vad ska du lägga upp för content då?
Jag ska göra bara alla sådana TikTok-danser.
Just det. Ja, men det, fan vet du vad? Det jag hade kollat.
Alltså, men jag vet inte om jag kommer kunna göra det, för att det var ju någon som var så väldigt stor på TikTok som alla gjorde. Mm. En dans.
Var det liksom tidigt?
Ja, men ganska tidigt.
Alltså antingen så tänker jag att det är den här...
Selfish Love, den var det också. Men det är inte den jag tänker på, det var en som var lite svårare än så.
Är det den här... Nej, det här är för...
jag kunde i alla fall inte göra
för den är ju väldigt enkel i alla fall.
Den är enkel, nej det här var någon som var lite svårare.
Lite svårare, jag fattar.
Jag ska försöka hitta den.
Men vet du vad, jag tänker att du och Sigrid kanske kan bli sån, du vet att ni har ett gemensamt konto.
Ja, men det är det jag tänkt. Mm. Och,
som
men
Kim Kardashian.
Hon kommer aldrig vilja göra det med mig. Jag kommer försöka tvinga henne.
Men jag tror att det är liksom en del av att det är bra content, att du har en sån... ett barn som är så litet och ändå skäms för dig. Det tror jag folk kommer uppskatta väldigt mycket på TikTok.
Jag förstår det också. Jag försökte ju när jag var mammaledig lära mig hela Jerusalemma-dansen. I vårt vardagsrum. Alltså, när jag tänker tillbaka på det så skäms jag lite mycket.
Det här är ert gamla vardagsrum.
Ja, där folk...
Det vill säga typ i alla era grannars vardagsrum också.
Ja, exakt.
Man såg verkligen rakt in och där stod du.
Man såg rakt in.
Dagarna i ända.
Men det var också lite för litet för att kunna göra liksom det bekvämt. Du vet, steg omkring bekvämt. Men och jag, den var ju väldigt, väldigt enkel har jag förstått. Men inte
efterhand.
För mig.
Mm. Nej, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man måste ha typ en så... Alltså du borde ha gjort den tillsammans med andra mammalediga, förstår du vad jag menar? Det är mycket så liksom, att man ska göra den... Alltså den har ju kraften i det många, om man säger.
Ja, alltså... ja, okej, okay, jag fattar. Du tror att, men jag vet inte om det hade gått bättre för mig. Men jag var väldigt avundsjuk när jag var på ett bröllop när de på möhippan, som jag då inte var med på, hade övat in den. Och sen så på diskot så körde de den. Och då stod jag och tittade på med liksom mörk blick, att jag inte bara kunde kasta mig in på en katt.
Tror du att en anledning till att du inte var bjuden var att du envisades med att kalla deras fest för diskot?
Kan vara. Jag tror främst att det var för att det var Oscars kollega som jag faktiskt... Jag kände inte hans fru. Jag hoppas att det var därför. Jag hoppas att det främst var därför.
En av dem hade bott granne med dig och sett dig försöka. Och bara, det är ingen idé.
Nej, hon får inte komma. Hon kommer förstöra hela dansen. Ah, pinsamt. Nog om det. Vi kontaktar er på TikTok, millennials.
Japp, för nu vänta. Det är vi som är millennials. Nej,
Gen Z. Gen Z. Us millennials will contact you via TikTok.
Perfekt. Bra, då har vi hela vår kommunikationsstrategi laid out. Ja. Nu vidare till om du har några tips.
Men du, har det faktiskt. För i helgen så kollade jag på en grej på Netflix som jag blev bara så medryckt i. Och det är en dokumentär i två delar som heter Untold, The Girlfriend Who Didn't Exist.
Jag såg någon post om det här någonstans och kände direkt, jag vet inte vad det är, men jag kände direkt, jag bara, det här vill jag se.
Alltså det var så jäkla intressant. Det är alltså en kille som heter Manti Te'o som är så skitduktig på amerikansk fotboll. Mm. Så han spelar någon som college league och är så här, du vet, skitbra. Så blir han kontaktad. Det här är typ 2000, alltså tidigt 2000-tal. Så det är liksom det är liksom innan Facebook och du vet så. Men han blir addad i någon socialt medie av en tjej. Och Manti Te'o då, han är från Hawaii och han är, du vet, så här Samoan culture och han är kristen och du vet han, och den här tjejen då som man träffar, de bara, hon är också från Hawaii och de allting bara, de är så här lika på typ, du vet, de bara klickar som tusan. Och så är det då massa konstiga grejer med den här flickvännen och hon dör då till slut.
Oj.
Samma dag som hans mormor dör.
Huh.
Men det han, jag tror inte att det här är en spoiler.
Det känns som att man hör lite på titeln vad det barkar.
Hon finns inte helt enkelt. Nej. Exakt. Man hör det på titeln. Hon finns inte helt enkelt.
Nej.
Och så är det då liksom allt som har hänt kring det här. Typ, har han varit involverad i det hela? Har han blivit lurad? Vem är det som har lurat honom? Och varför har den här personen lurat honom? Alltså du vet, det är så här. Det var bara så...
Ja, men så jävla intressant.
Och han är ju då med liksom såklart i dokumentären. Och det är bara... Alltså, det är så sorgligt...
Jag kan verkligen fortfarande typ fucka med en catfish-historia.
Ja, alltså det är någonting med det.
Jag lyssnade på den här podden som heter Sweet Bobby.
Mm.
Som ju var också det. Och jag kan bara liksom slå till slag för den. För den var också verkligen att man bara... Man fattar liksom ingenting.
Nej.
Alltså att man är så här, men vad är drivkraft? Alltså det här vanliga som man alltid vill veta, bara, men varför? Typ.
Mm.
Och även just att det finns den här sektaspekten av det nästan, hur man liksom långsamt rullas in i typ en verklighet där man inte ifrågasätter längre.
Nej, men den här skammen, eller om man ska kalla det för, är alltså helt...
beyond, liksom.
Bizarro world.
Alltså, har du sett båda avsnitten?
Ja.
Okej.
Mm, det är bra, så det. Väl... genomfört, eller man ska säga. Den är väldigt bra.
Gud vad intressant.
Och det kommer
bra,
komma
fyra
liksom delar till om andra fall. Och allting har liksom med sport att göra. Så det här är då NFL.
Är inte det samma serie som också tidigare gjorde...
Hockeygrejen.
Ja! Crime and Penalties, också, jo det är
ja,
det.
Fast, jo, men jag vet inte, är det prick samma? För den här heter ju då Untold. Det är ju liksom,
Untold Crime and Penalties heter den.
Ja, okej, då är det samma. Men det här är 500 då.
Alltså det är en ny säsong av Untold helt enkelt. Jag blev så excited att jag inte kunde prata. Okej, låter otroligt.
Sedan så kan vi debriefa sen.
Japp, absolut. Mm. Mycket bra, tack för tips.
Och då? Så upptäckte jag att det finns en ny säsong på Discovery Plus av Masterchef Australien. Vårt favoritprogram.
Just det. Också väldigt, väldigt bra. Ja. Bra kombination.
Ja.
Du då? Jag vi har börjat kolla på en serie på SVT som har funnits sedan innan. Och du har säkert sett den också. Men jag har inte sett den. Som heter Den heter Happy Valley. Har du sett?
Nej, jag börjar titta, men kom av mig.
Men det är ju så liksom brittisk crime liksom, med en kvinnlig polis. Den är väldigt obehaglig.
Ja, för jag fick lite ångest, så var jag tvungen att sluta titta halvvägs in i avsnittet.
Ja, jag läste någon, eller jag såg någonstans att avsnitt 1 och 2 typ är lite sämre än vad som kommer sen. Det är väldigt bra, men det är verkligen alltså, jätte... Alltså, man har obehagskänslor liksom. Mm. Så att det är inte... Jag förstår att man slutar kolla, men det är också väldigt, väldigt spännande och väldigt bra. Och typ, som vanligt så är det bara så helt... Jag fattar inte hur... Alla skådisar, typ alltid i alla sådana liksom välproducerade brittiska krimserier, är så fruktansvärt bra.
Det är faktiskt helt sjukt.
Alltså, hur kan inte alla vara liksom världskända? De är så bra. Alltså, den här kvinnliga polisen, alltså, hon är så bra.
Mm.
Men också, det är så många i hela serien. Den är väldigt bra.
Okej, okay, jag ska plocka upp den igen.
Ja, men kämpa på lite grann. Men det, och jag tror att det ska finnas 2 säsonger på SVT nu, tror jag, och att det ska komma en 3. Så att,
bra.
Där har man lite att kolla på. Okej, men bra. Mm. Men du, ska vi köra igång eller?
Vi kör.
Mycket bra. Cheryl Sherry, kallas hon, Miller, föddes den 16 november 1953 i Vermilion, South Dakota i USA. Hon hade 2 systrar och en bror, och hennes föräldrar hette Melvin och Helen. Men jag är lite osäker på om hon har, alltså om Melvin och Helen har några andra barn tillsammans, eller om alla hennes syskon är halvsyskon. Jag tror att det skulle kunna vara så, men det är lite oklart. Mm. För hennes uppväxt är liksom, den är lite snurrig kan man väl säga. Hennes föräldrar skiljer sig då, eller gör i alla fall slut när hon är liten. Och hon verkar inte haft så mycket kontakt med sin pappa. Men däremot så har hon en hel del kontakt med sin mamma, och hennes mamma har alkoholproblem. Och det gör att Cherry under stora delar av sin uppväxt väljer att bo hemma hos sin mormor och morfar.
Okej.
Så att hon växer upp med dem väldigt mycket, men hon har liksom fortfarande kontakt med sin mamma. Och det verkar som att det kanske också har att göra med att hennes yngre syster, Rita tror hon heter, bor hemma hos hennes mamma. Sådär. Men så att det är liksom en lite så här, det är inte bara en lätt uppväxt kan man säga. Men Cherry är väldigt omtyckt och en så här, ganska ordentlig tjej. Hon är väldigt lojal och lätt att tycka om. Och halvvägs genom high school så byter hon skola och börjar på Vermilion High School. Och där får hon snabbt nya vänner. Och en av de nya kompisar hon får är en tjej som heter Pamela. Eller hon stavar Pamela med 2 L. Så jag vet inte om det är Pamela. Pam Jackson. Och hon föddes den 24 januari 1954 och växte då upp i Vermilion. Hennes föräldrar hette Oscar och Adele, och de bodde då de 3, och så också Pams bror Daryl på en gård som låg, liksom låg en liten bit utanför Vermilion. Så att de var liksom lantbrukare, och Pam växte upp på liksom en stor gård helt enkelt. Hon var också väldigt ordentlig, hon gick i kyrkan, hon var van att liksom arbeta och ta ansvar, så som jag tänker att det är ganska vanligt att folk blir som typ växer upp på en gård på det sättet, att typ ganska hårt arbete blir en naturlig del av vardagen ganska tidigt liksom. Så att hon jobbar på och går i skolan och går i kyrkan. Och hon är utåtriktad, hon är mer utåtriktad än vad Cherry är. Och hon är så här rolig att vara med. Men ingen av dem är liksom med i så här the cool kid gang, om man säger så.
Nej, jag fattar.
Men de verkar vara helt vanliga, gulliga tonårstjejer som har, du vet, så här, ett extra jobb typ. Drömmer om framtiden. Lite sådär. Och det känns väldigt all American, small town liv liksom. Den 29 maj så lånar Cherry sin morfars bil. Det är en Studebaker, tror jag att man uttalar det. Cool. Och den är ganska cool faktiskt. Den har liksom redan nu då några år på nacken. Jag tror att den är från 1960. Och är liksom, hennes morfar är väldigt rädd om den. Så det är inte självklart att Cheryl ska få låna den. Men det är så här, första dagen på sommarlovet. Och hon och Pam ska åka rullskridskor någonstans. Så att hennes morfar lånar ut den, och tidig kväll den 29 maj då, så åker hon hemifrån. Då bor hon hemma hos sina morföräldrar som säger hej då till sin morfar och hennes lilla syster som också är där. Och sen så kör hon mot Pams familjs gård. Och där kramar Pam sin pappa då och lovar att inte bli allt för sen. Och de kommer överens som de alltid gör när hon ska liksom gå ut, så har de ett system som är att de tänder en viss lampa typ. Och sen när hon kommer hem så släcker hon den lampan så de vet att hon är hemma typ.
Mm-hmm.
Och det kommer de överens om att de ska göra även den här gången då. Och så hoppar tjejerna in i bilen och sen så kör de iväg. Och innan de gör någonting annat så åker de och hälsar på Cheryls mormor Pearl som ligger på sjukhus och är riktigt dålig. Så där lämnar de blommor och så stannar de en stund och typ pratar med henne. Och de berättar för henne att de ska då utåka rullskridskor och sen säger de hejdå. Och vid 4 på morgonen så vaknar Pams mamma Adele och inser att den här lampan fortfarande lyser. Och i Pams rum så kan hon se att det är ingen som har sovit där liksom. Och hon tänker då att så här, men det är nog ändå så att hon har sovit över hos Cheryl. Så hon väntar några timmar och sen så ringer hon hem till Cheryls morfar. Men ingen av tjejerna är där heller.
Nej.
Jag tror att det är Pams pappa Oscar som först kontaktar polisen. Och det här är liksom några timmar senare. Jag tror att hon ringer hem till Cheryls morfar vid 7-tiden och sen liksom några timmar senare så kontaktar de polisen. Men vid den här tiden så finns det då en regel som säger att man inte kan anmäla en person saknad förrän den har varit borta i 48 timmar.
Mm.
Vilket ju typ går emot allting som polisen vet nu. Liksom. Det vill säga hur viktiga de här första timmarna är om man letar efter någon. Men så är det då. Så polisen gör ingenting på 2 dagar och under den tiden så kan Cheryl och Pams anhöriga bara liksom leta själva. Alltså de är typ ute och kör med sina bilar och försöker ta reda på vart de kan ta vägen. Men de hittar ingenting.
Nej.
När utredningen väl kommer igång så visade det sig att tjejerna då inte har åkt rullskridskor den här kvällen. Utan de har bestämt sig för att de vill gå på en fest som sista årseleverna på deras high school har. Och den här festen är liksom i ett typ grustag en liten bit utanför staden. Det verkar vara ganska vanligt att man har... Att ungdomar typ har fester i grustag, helt enkelt. Så den ligger som sagt en liten bit utanför stan. Och grejen att de vet inte riktigt vad den här festen är. Men på en parkeringsplats utanför en kyrka så träffar de 3 killar som heter Pat, Gail, Steve Glass och Mark Logderman. Och de är då jämnåriga med tjejerna och går i samma skola. Så Pam och Cheryl frågar om de kanske vet var festen är.
Okay.
Och killarna säger så här. Absolut, vi är faktiskt på väg dit nu. Så ni kan följa efter våran bil så kan ni liksom, så visar vi vart det här grustaget ligger typ. Så de här 2 bilarna, de kör mot festen. Och det börjar bli mörkt så att killarna ser då liksom deras ljuslyktor från deras tjejernas bil bakom dem. Men så missar killarna avfarten till grustaget. Och då verkar det som att de har liksom fått lite avstånd till tjejerna typ. Så de missar avfarten och kör en liten bit till. Och sen så vänder de. Och kör tillbaka igen. Och då ser de inte längre tjejernas bil.
Mm-hmm.
Så de tänker att de nog har kört till festen ändå. Alltså att de har inte missat avfarten. Så de åker in där. Men när de kommer dit så är inte Pam och Cheryl där.
Mm-hmm.
Och då tänker de här killarna att så här. Okej, men det här är typ inga tjejer som... De kanske inte brukar gå på så mycket fester. De har nog ångrat sig. De har nog bestämt sig för att inte gå på festen. Så att de har nog åkt hem istället. Mm-hmm. Så sen så tänker man liksom inte mer på det typ. Förrän det då börjar ryktas om att Pam och Cheryl är försvunna. Och killarna inser då att de är de sista som har sett dem. Och någon gång under den här tiden från liksom den här färden, jag vet inte riktigt hur lång den är, men det är inte så långt liksom, så har de försvunnit. Och inte nog med att tjejerna har försvunnit, deras bil har också försvunnit, liksom spårlöst.
Alltså så skumt.
Så att det finns liksom alltså, ingenting att gå på överhuvudtaget. Polisen letar igenom området runt det här grustaget. De letar igenom området runt den här vägen de har kört på. Man söker igenom vattendrag, skogspartier. Man hittar ingenting. Och det gör då att polisen, vilket känns som att det var typ deras standard go-to i den här tiden. Mm. De börjar misstänka att tjejerna kan ha rymt hemifrån.
Mm-hmm.
Vilket ju känns som att det är Det är så många sådana här historier från 70-talet. Det är typ såhär, de har nog rymt. Och polisen är typ såhär, det är precis liksom slutet av hippie-eran. Så de typ tänker att de har nog åkt till Kalifornien och gått med i typ ett hippie-gäng.
Okej.
Yeah. Det finns också, Cheryl har någon typ släkting i Kalifornien som de typ tänker att hon kanske åkt till. Men de har inte liksom sett till henne då. Och det är också så att alltså, deras familjemedlemmar tror då inte att de har rymt. Alltså de tycker inte att det låter som dem. Och dessutom så hade vi som sagt båda två extra jobb. Och båda två hade fått alltså, varsin paycheck samma dag som de försvinner, som de inte har hämtat ut. Och skulle man då rymma så hade man ju velat ta med sig alla pengar man kunde liksom.
Såklart.
Så veckorna går utan några spår och rymningsteorin är då polisens främsta lead. Och när Cheryls mormor, hon går bort typ en, liksom bara några veckor efter att flickorna har försvunnit, då sätter man in dödsannonser i fler tidningar liksom längre bort från Vermilion än vad man vanligtvis hade gjort, med förhoppningen då att Cheryl ska se det och komma hem. Och hennes familj är liksom säkra på att så här, hon skulle inte missa sin mormors begravning. Alltså hon har ju vuxit upp med dem. Alltså det finns liksom inte en chans att hon skulle missa det. Hon skulle, om hon såg det så skulle hon komma hem. Men hon kommer inte hem liksom. Och det går allt mer tid. Alltså veckorna blir till månader blir till år. Ingen hör, ingen vet någonting. Pams pappa Oscar är typ, du vet, fortfarande ute och letar efter henne nästan varje dag. Alltså bara kör liksom planlöst runt med sin bil typ.
Och alltså paniken.
Det är så hemskt, det är så jävla hemskt. Och ju längre tiden går, desto säkrare blir då både folk men sen också polisen på att tjejerna inte har rymt hemifrån utan någonting har hänt dem. Men det går 20 år innan polisen tittar på det här fallet igen. Så det är alltså 22 år, för det är 1993. Då använder man någon slags så här radarteknik på något sätt för att typ söka. För att polisen är så här, det här fallet måste gå att lösa typ. Du vet, det är så liten period de försvinner under. Ett så begränsat område typ. Det är liksom helt orimligt att det inte skulle gå att lösa det. Men de kommer ingenstans, det är bara tvärstopp. 11 år senare, alltså 2004, det har alltså gått 33 år. Då händer något som ju ofta skapar genombrott i sådana här fall. Det vill säga South Dakota får sin egen cold case unit. Och ett av de första fallen de tittar på är Pamela Jackson och Cheryl Millers försvinnande. Och typ att det är så här, det är väldigt välkänt det här fallet. Och jag har sett en liksom dokumentär om det. Och där intervjuar de en polis som säger så här att vet, om man bara sa typ the girls inom polisen i det här området så visste alla vem man menade liksom. För att alla är så här, vi måste hitta dem typ. Det måste gå att lösa det här fallet. Så det polisen gör är att man börjar gå igenom gamla tips och hittar också snart något ganska så intressant. För tydligen så var det vanligt i det här området vid tiden för försvinnandet att flera hushåll delade på en och samma telefonlinje.
Gud vad konstigt.
Ja, eller hur? Så att det liksom är så här, jag antar att man inte drog ut så många telefonledningar på den vänster typ. Så att man kunde liksom lyfta på luren och höra typ en granne prata med någon. Och jag tror att det är just ute där var Pam bor. Det vill säga, alltså hon bor ju på landet liksom. Och strax innan hon har försvunnit så har en granne hört Pam prata med vad som låter som en jämnårig pojke. Och den här pojken heter, eller killen, han heter David. Och han pratar, du vet, han nämner någonting om att så här, han vill ha bilder på henne. Alltså det är någon, liksom, grannen reagerar och går till polisen när hon då har försvunnit. För att det är så här, han tyckte att det var lite konstigt liksom. Och det verkar inte som att jag har gjort så mycket med det här tipset tidigare. Alltså det är ju inte ett jätteovanligt namn. Man kan tycka att det liksom är svårt att leta rätt på någon, och som sagt de tänkte att de hade rymt så de kollade nog inte så noga heller. Men 2004 så tycker då polisen att det är intressant och börjar kolla på jämnåriga Davids i det här området, och snart hittar de något väldigt intressant, eller snarare någon väldigt intressant. För det finns en person som bor i närheten av Pamela Jackson som heter David och som senare i livet har gjort en jävla massa skit. Den här personen, han heter David Licken. De är i samma ålder och han, alltså de lär känna varandra för att de har gått i samma kyrka och är typ från samma område och är typ lika gamla liksom. De går också samma skola. Och David Licken sitter i fängelse vid den här tiden för att han 1990 dömdes för våldtäkt, kidnappning, inbrott och misshandel till 225 års fängelse.
Åh, jäklar.
Då vet man att det är ett grovt brott liksom. Och det han har gjort då är att han har typ jättelång tid vägrat acceptera att hans ex då inte vill vara ihop med honom. Mm. Och sen han då till slut brutit sig in hos henne och liksom, alltså, utsatt henne för fruktansvärda saker under typ en hel natt medan hennes barn var i lägenheten. Mm, alltså du vet, det är verkligen fruktansvärt typ.
Mm.
Och så han döms för det då, som sagt, 205 år, sitter inne. Och när polisen börjar kolla på honom så hittar de också, det visar sig att det finns fler kvinnor som är liksom offer för den här David Licken. Det finns flickor och kvinnor som utsatts för honom mellan 1977 och 1990. Och det här är liksom grova våld- och sexualbrott, brott som han typ inte har dömts för. Så han är uppenbarligen en riktigt jävla dålig snubbe. Och han var då i det här området när Pam och Sherry försvann. Och som sagt, kände henne typ. David erkänner då att han var ytligt bekant med Pamela. Men han säger att han inte kände Cheryl, även om de gick i samma skolan. Man börjar då prata med folk runt David. Och det bekräftas att David och hans bröder liksom alltid gick på de här typ grustagsfesterna i området. De brukade vara på dem liksom. Och man börjar höra liksom mer och mer och gräva djupare och djupare. Och snart får man kontakt med en person som jag tror inte att polisen har gått ut med identitet på den. Men den här personen säger i alla fall att hon på 70-talet såg Studebakern, alltså den här bilen, på familjen Lyckens gård. För de har också en stor gård. Och hon säger att tjejerna var i bilen. Men att de var liksom inte vid medvetande när hon såg det.
Okay.
Och hon beskriver det här liksom väldigt så här, hon har tydliga minnen av det här typ. För som sagt, David Licken, han är uppvuxen på en gård, det är en stor gård och det hade lätt alltså gått att gömma en bil där om man hade velat. Så i augusti 2004 så får polisen tillstånd att göra husrannsakan och de gräver typ upp hela gården.
Nej.
De hittar ingen bil, men de hittar en navkapsel som skulle kunna komma från Studebakern, men det går
alltså,
inte att bekräfta.
Sjukt, trodde de att han hade grävt ner en hel bil?
Alltså de letar nog inte bara efter bilen. Så.
Ah, okej, jag förstår.
Men de hittar en navkapsel. Och typ så här, de har inget spår efter den här bilen. Någonstans måste det...
Nej, det är helt sjukt.
De kanske också kollar, de kanske har en jävla skrothög, vad vet jag. Typ.
Mm.
Men... De hittar inte bara då den här navkapseln, utan de hittar också en handväska, kvinnokläder, smycken och de hittar också ben. Men ingenting av det kan kopplas till varken Cheryl eller Pamela. Så husrannsakan genererar ingenting och utredningen stannar av igen.
Mm-hmm.
Det går 2 år till. Och så har polisen världens jävla tur när en cellkamrat till David Licken kontaktar dem och säger att David har erkänt för honom att han har kidnappat och mördat tjejerna.
Mm-hmm.
Och den här cellkamraten, han är beredd att bära mikrofon för att liksom få ett inspelat erkännande.
Okay.
Så polisen buggar upp honom och skickar iväg honom för att liksom prata med David Licken. Och det, alltså, snart då så erkänner också David på inspelning sin inblandning i det här liksom fallet. Och David Licken åtalas för att ha kidnappat och mördat Cheryl Miller och Pamela Jackson. Och det här är ju då 2006. Alltså det är liksom 35 år efter att de försvann.
Mm.
I mars 2008 så är det då äntligen dags för rättegången. Men bara veckor innan den ska sätta igång händer något. För det visar sig att det inspelade erkännandet som cellkamraten skaffat fram är fake.
Okej.
Han har liksom fått en helt annan person, alltså en helt annan intagen, att låtsas vara David Licken och typ erkänna de här sakerna för att kunna få sänkt straff själv.
Nej.
Och på grund av det så faller då hela det här åtalet samman och hela fallet läggs ner.
Nej.
Och så kommer Cheryl och Pamelas försvinnande att kallna igen.
Nej. Men?
Den 18 september 2013 så dör Pamelas pappa Oscar 3 år efter sin fru Odell. Alltså han blir 102 år gammal och har liksom fortsatt leta efter sin dotter hela sitt liv. I hans runa så står det: Oscar's greatest sadness was the disappearance of Pam. Usch. Alltså jag fattar, det är givet att det är hans greatest sadness, men det är ändå så sorgligt.
Alltså,
5 dagar senare, samma dag som Oscars begravning, får en man syn på vad som ser ut som botten på en bil i ån Brool Creek strax utanför Vermilion. Den här ån ligger, alltså den här platsen, ligger drygt 2 kilometer från grustaget där avslutningsfesten för sista årseleverna på Vermilion High hölls över 42 år tidigare.
Nej.
Och när Cheryl och Pamela följde efter killarna till festen så korsade de då den här ön på typ en liten bro.
Mm-hmm.
I september 2013 så är vattennivån ovanligt låg. Och det gör att mannen då kan få syn på den här bilen. Så att den ligger, alltså det är liksom botten som är uppåt helt enkelt.
Mm.
Och han ringer då polisen och de kommer dit, bärgar bilen, kör registreringsskylten i registret och får då träff direkt. För det är Cheryl Millers morfars Studebaker. I bilens framsäte finns kvarlevor av 2 kroppar.
Mm-hmm.
Där finns också en handväska, en plånbok, skolbilder, nycklar, massor av annat.
Nej.
Och det är liksom märkligt välbevarat typ. Och i den här märkligt välbevarade plånboken så ligger Cheryls körkort.
Mm-hmm.
Och snart kan man med DNA också bekräfta att kvarlevorna i bilen är Pamela och Cheryl.
Mm-hmm.
Det finns inga tecken på brott, varken på bilen eller på kvarlevorna. Bilen hade växeln i och lamporna på när den gick i vattnet. Och kropparna, att man då hittar kropparna i framsätet, menar också polisen, också tyder på att det rör sig om en olycka.
Alltså...
Och man hittar en klocka i bilen och den har stannat på 20:10 och man tror då att det är då den här olyckan har skett liksom.
Mm.
Det finns teorier och det finns vissa indikationer på att ett däck kan ha brustit och att det har gjort att flickorna tappat kontrollen över bilen som voltade över broräcket, hamnade upp och ner i Brule Creek och där låg den liksom ostörd i 42 och ett halvt år medan man letade överallt. Typ. Och för Cheryl och Pamelas familjer och anhöriga innebär det förstås liksom ett avslut. Och det är ju även en lättnad då att flickornas liksom sista ögonblick i livet inte var med typ en våldsam jävla gärningsman. Utan att det kanske förhoppningsvis gick ganska fort och sådär liksom. Och de har ju aldrig glömts bort av typ sina jämnåriga i det här området. De har typ fortsatt träffas varje år och typ så här, satt in liksom minnesannonser i lokaltidningen för dem och så. Och båda Cherys föräldrar går bort under sökandet. Men kvar i livet finns hennes lilla syster Rita som fick 10 år med sin syster och ytterligare en halvsyster som hon aldrig fick chansen att lära känna. Och att Pamelas pappa Oscar, alltså att han letade efter sin dotter hela livet och att hon hittades 5 dagar efter att han dog på hans, alltså den samma dag som han begravdes. Alltså det är så sorgligt. Det är liksom, är det heartbreaking verkligen.
Men alltså, jag kan ju, alltså varje gång jag åker över en bro så tänker jag på att det är det här läskigaste.
Ja,
alltså,
jag vet. Just det där, bara tappa kontrollen och så bara är man borta. I över 40 år. Bara borta, helt liksom ingenting. Och jag har då sett ett avsnitt av serien Gone som heter Troubled Waters. Jag har läst en AP-artikel på The Guardian med rubriken South Dakota Mystery Solved. Missing Girls Died in Car Crash, Officials Say. BBC-artikeln 4-Decade Mystery of Missing South Dakota Women Solved. Sen har jag läst runor då för Oscar Jackson och Cheryl Miller på Find a Grave. Och sen har jag läst ytterligare en AP-artikel, den här gången publicerad av Mitchell Republic med rubriken Documents Detail 1971 Search for Missing Girls.
Uff.
Det var Cheryl Miller och Pamela Jackson.
Väldigt sorgligt.
Väldigt sorgligt. Och väldigt, jag vet inte, det är just någonting med det här att de försvinner spårlöst under så liten tid och så liten plats och sen så är de borta så länge, som är liksom
Usch, det var jättehemskt.
Det är som att de gick upp i tomma intet liksom. Men så var de... Ah. Och just att hela det bilen med. Ja, ah, jag vet. Ja, ah, det var min hemska berättelse den här veckan. Nu ska det bli intressant att se vad du har för hemsk berättelse den här veckan. Då är vi alltså tillbaka från igår, så spelade vi in det här ni precis har hört. Och sen hade vi den här hemska upplevelsen där vi insåg. Och nu är vi alltså, nu är det dagen efter och vi sitter på varsitt jobb och liksom spelar in i panik sådär. Så att nu ja. Är vi här.
Nu vänder vi blad, som man brukar säga.
Nu vänder vi verkligen, verkligen blad. Och vi vänder det ju... bättre än många.
Det gör vi, alltid. Tack för att du och alla lyssnare står ut
Anna,
med mig.
Vet du vad? Nu är det så här. Du, jag hoppas att du inte har haft ångest för det här.
Lite. Amen. Men jag, nu har jag släppt det.
Bra, du har vänt blad.
As of now. Nu har jag vänt blad.
För det är...
There's only one way, and that's...
to hell.
Okej, nu hörs vi nästa vecka. Då kommer det vara precis som vanligt igen.
Och alldeles underbart. Och vi hörs då. Och nu måste jag äta lunch, för jag är så hungrig att jag håller på att dö.
God spis.
Hej då!
Hej då!